Vi ska få fira högmässa på heliga trefaldighetsdag när temat då förstås är Gud, Fader, Son och Ande. Vi börjar som vanligt med att ni gärna får vända er till varandra i bänkarna och hälsa varandra välkomna hit. Så säger jag ett välkommen till er som följer våra sändningar på olika sätt, och till er som bara hör mig ska jag säga att psalmerna idag är 1, 668, 650, 13 och 2. Kollekten idag, den tillfaller Akt Svenska kyrkan. De skriver om den världsvida missionen, därför att heliga trefaldighetsdag kallas ju också missionsdagen. Så alltså Akt Svenska kyrkan, kollekten idag. Under maj månad så går insamlingen vid ljusbäraren här till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Under kommunionen sen, under nattvarden, så finns det möjlighet att få personlig förbön för den som vill. Man går ut på kyrktorget och så vänster och vänster, och så finns där ett rum där står förbön på väggen utanför. Och är dörren öppen där så kan man stiga in, och så finns det två personer som gärna ber för dig. Är dörren stängd så får du vänta tills det blir ledigt. Det är också kyrkkaffe efter högmässan idag. Varmt välkommen att vara med där. Ska dock förvarna om att i eftermiddag sen så är Pauligården uthyrd. Så vi behöver liksom bli färdiga med kyrkkaffet. Vi kan inte dröja oss kvar allt för länge. Jag tror att det är så att de kommer klockan 15. Så då behöver det liksom vara i stort sett färdigt efter oss. Jag ska också säga att från och med för några dagar sedan så går det att anmäla sig till församlingslägret i augusti. Man kan hitta en länk till anmälan där på hemsidan. Jag har inte sett den med egna ögon, men de säger att den finns där, och då får man lita på det. Så på hemsidan en länk till anmälan till församlingslägret. Då har jag sagt det som jag ska säga. Låt oss be. Tack Herre för att vi får samlas i ditt hus den här stunden. Kom nu till oss och fyll oss med allt ditt goda. Låt oss få lovsjunga dig i ande och sanning. Kom heliga ande, i Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner? Heliga trefaldighetsdag handlar på ett särskilt sätt om vem Gud är, hur dan Gud är, om hans väsen. Och saltarläsningen för den här dagen från saltaren 113 talar om att hans namn ska bli prisat från öster till väster, från nu till evighet. För högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser så djupt ner. Han tronar högre än någon annan i godhet, kärlek, makt och härlighet. Och han ser djupare ner än någon annan. Och vem får han syn på där om inte mig? Ju mer man lär känna mig, desto mer märker man vilka brister jag har, vilka synder jag har att kämpa med. De som står mig närmast vet det väl. Jag vet det ännu bättre. Och Gud som känner mig rakt igenom, han vet det bäst. När jag idag blir påmind om vem Gud är, hurdan han är, så kan jag också försöka liksom bli påmind i ljuset från honom om mitt eget svaga väsen, vem jag är, hans godhet och min synd, hans kärlek och min likgiltighet, hans makt och min hjälplöshet, hans härlighet och min fattigdom och så vidare. Men då lär mig Psaltaren 113 också en viktig sak till om Gud. Vad gör han när han har sett så där djupt ner och fått syn på mig? Säger han usch? Eller skärp dig nu och återgår till att lyssna på änglasången runt tronen? När det står i vers 7 i Psaltaren 113. Den hjälplöse reser han ur gruset. Den fattige lyfter han ur dyn. Lovsången till honom, den ljuder överallt och alltid. Inte bara för att han är hög och härlig, utan också för att han är nådig och barmhärtig och vill upprätta. Vi får gripa den här handen som han sträcker ut just nu, för att han vill få resa och lyfta oss på nytt. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Heliga treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord. Vi följer den tredje årgångens läsningar för Heliga Trefaldighetsdag. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad från Första Mosebokens 18 kapitel.
Innan vi lyssnar till bibeltexten så skulle jag bara fråga om det står en svart Peugeot rakt ner här från kyrkan. Registreringsnummer KNU 607. Vi behöver bara flytta den bilen lite, för det blir så att totalt sett blockeras uppfarten till kyrkan. Så om den vill, som har den svarta person finns här i kyrkan, är jag tacksam om den flyttar den. Tack.
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter, nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, jag gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölken och sötmjölken och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Oh.
Episteln hämtar vi ifrån Apostlagärningarnas 4:e kapitel.
När Petrus och Johannes häktades samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla de översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade, har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgörning mot er, mot en sjuk och vill höra hur den har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människorna under himlen finns något annat som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver evangelisten Johannes i det 11:e kapitlet. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja Herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för barnen här i vår församling. Vi ber nu för dem att du ska vara hos dem under deras samlingar och visa någonting mer om vem du är. Det ber vi också om för alla oss andra. Kom helige ande i Jesu namn. Amen. På annan dag pingst i måndags så åkte vi anställda här i St. Pauli till Skåne över dagen. Det var vår pedagog Johanna som hade ordnat ett besök på Bibelns värld. Ett antal olika personer tog hand om oss där, men framför allt bröderna Urban och Magnus som visade olika bibliska scener som finns uppbyggda där och en stor modell av Jerusalem med omnejd, och så använder de det här för att fördjupa vår förståelse för Bibelns budskap. Då och då smög en av bröderna iväg och plötsligt dök istället Jesaja upp och profeterade på klingande skånska. Eller också fick vi möta någon av herdarna utanför Betlehem som ivrigt berättade om änglasången när Jesus föddes. Eller sådär. Efter lunch kom det en hebré med en bukett tulpaner i händerna och störde undervisningen. Jag ska gå och lägga blommor på min egen grav, sa han glatt. Och då fattade vi att det var Lazarus som det handlar om då i evangeliet idag också, fast hans namn inte nämns. Om du hade varit här hade min bror inte dött, säger Marta. Din bror kommer att uppstå, svarar Jesus. Och de pratar om Lazarus som senare då kunde gå och lägga blommor på sin egen grav om han hade lust med det. Och berätta för andra om det här, hur han tynade bort och dog. Men plötsligt blev väckt av en röst som sa Lazarus kom ut. Och så slog han upp ögonen och insåg att han var inlindad i begravningsbindlar och låg inne i en grav, men levde igen. Hans systrar Marta och Maria, de hade försökt få Jesus att komma till Betania i tid för att göra ett helande under. Han var ju känd, Jesus, för att göra sjuka friska. Men Jesus kom inte. Det verkade nästan som att han medvetet väntade tills det var för sent. Evangelisten Johannes stryker under att det där inte handlade om likgiltighet. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. Så varför skyndade han sig inte? Ja, att vara vän med Jesus, det betyder verkligen inte att man alltid förstår vad han håller på med. Eller varför han inte gör vissa saker. Och det är inte alltid man ens i efterhand får en förklaring till varför han gör som han gör. Men den här gången så förklarade Jesus faktiskt för lärjungarna varför han dröjde. Den sjukdomen leder inte till döden, utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Alltså här skulle det tydligen ske något alldeles speciellt. Och det som händer där, det är väl också anledningen till att vi läser om det här idag på heliga trefaldighetsdag. Det kan man ju annars fundera över. Vad har det här samtalet mellan Jesus och Marta med Guds treenighet att göra? Ja, men vi lär oss någonting om vem Gud är när Jesus uppväcker Lazarus. Guds härlighet visas och Guds son förhärligas. Alltså det blir ett tecken på att Jesus är Guds son. Och därmed då på Guds treeniga väsen. Fader, son och ande. En enda Gud. Ordet treenighet finns inte i Bibeln. Och Guds treenighet är inte en lära som liksom presenteras för oss på något tydligt sätt där. Och ändå så är det genom att läsa Bibeln som de kristna har insett att det är så här det är med Gud. Kyrkofadern Augustinus, som levde på 300- och 400-talen, han sa till exempel att när vi läser om Gud i Bibeln så kommer vi inte undan att han är en enda. Men vi kommer inte heller undan att han är fader, son och ande. Så det är inte för att vi tycker att det är lite coolt som vi säger att Gud är treenig, utan för att vi inte kan komma ifrån det. Vi har inget val. En mer nutida kristen profil, författaren C.S. Lewis, han anade liksom en Guds pedagogik bakom allt det här. Hur ska Gud kunna förklara sitt hemlighetsfulla väsen för en värld där nästan alla förutsätter att det finns många gudar? Jo, han väljer ett folk och så ger han det folket en trosbekännelse. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Och vad är det folket ska hamra in i hjärtat? Ja, inte minst är det detta. Herren är en. Adonai Echad. En Gud. En enda. Och i det folket föds sen Guds son. Sänd av Fadern. avlad av Guds heliga ande. Och genom det som han sen säger och gör här i världen så blir mysteriet liksom uppenbarat för hans lärjungar och vänner. Det här är verkligen Gud som har blivit människa och vandrar bland oss. I Johannes evangeliet så lyfts det fram olika tecken som Jesus gjorde som visade den här sanningen. Det börjar där vid bröllopet i Johannes evangeliets andra kapitel där vinet tar slut och Jesus gör flera hundra liter vatten till vin. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Och sen kommer det flera tecken genom evangeliet och fram mot slutet i det 20:e kapitlet skriver Johannes också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Och höjdpunkten bland alla de här tecknen, det är detta som utspelar sig hos syskonen i Betania. Helt klart ett av de där ställena i Bibeln som fick Augustinus och andra att bekänna om Jesus. Att han är Guds son. Inte bara på något bildligt sätt utan i sanning. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Din bror kommer att uppstå. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus säger så om sig själv. Jag är uppståndelsen och livet. Och sen går han till Lazarus grav och visar att det där är inte bara snack. Oavsett då om det handlar om de få som han har gett den här tidsålderns liv tillbaka fast de hade dött. Eller om det handlar om de många som han ska låta uppstå till det eviga livet på den sista dagen. Så är det han som är källan till livet som de får. Och något sånt kan man ju bara säga om Gud. Det är ingen annan som kan vara källan till livet. Jesus kom med sådana här otroliga anspråk om sig själv. Och sen fortsatte apostlarna att upprepa dem inför folksamlingar och domstolar, precis som vi hörde i episteln idag. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är återigen inte för att vi tycker att det är lite coolt att få säga så om Jesus som vi säger så, utan för att vi inte har något val. Om han är Gud som har antagit mänsklig natur, då gör vi honom till någonting mindre än han är. Om vi ens börjar jämföra honom med någon annan. För vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden? Han som tronar över allt, den treenige guden. Han har också sett så djupt ner att han till exempel har stått med fötterna på den här jorden och sett in i gravmörkret där de har lagt en kär vän. Men vad gör han när han ser så djupt ner? Det är många judar som har kommit för att trösta Marta och Maria i deras sorg, berättar Johannes, för att visa medmänskligt stöd. Det är ju väldigt vackert, fint och fantastiskt att vi kan få göra sånt för varandra. Men en av judarna som har kommit till Lazarus grav, han äger Guds livgivande makt. Därför att han är Guds son. Och han ropar in i mörkret där, Lazarus kom ut. Och så gör han det. Precis som Marta och Maria och de andra där i Betania så står ju vi ofta liksom helt vanmäktiga inför mörker och död och ondska. Och vi kan bara sucka och gråta och försöka trösta varandra så gott vi kan. Men detta som Jesus gjorde den gången, det har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och han kan säga sådana där saker. Därför att han är sonen. Lika hög och mäktig som fadern och anden. Lika lovsjungen och ärad som fadern och anden. Lika evig och oförgänglig som fadern och anden. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Herren vår Gud, Herren är en. Heliga trefaldighetsdag har alltså också namnet missionsdagen. Och då skulle man kunna fundera igen. Vad har det här samtalet mellan Jesus och Marta med mission att göra? Det här uppdraget som Jesus har gett oss att gå ut i världen och förkunna evangeliet om hans namn så att människor kan tro på det och få liv. Jag kommer att tänka på en sak som jag har berättat förut, men det passar här också så ni får höra det igen. För ett par år sedan så var jag med och lyssnade på en anglikansk biskop som var på Sverigebesök. Och han ställde frågan, varför låter Gud svaga människor bära ut evangeliet i världen? Det hade väl varit smartare och effektivare om man hade gett änglarna det uppdraget. De har ju aldrig dåligt självförtroende eller dåligt omdöme. De har aldrig svårt att hitta rätta orden. De har ingen människofruktan. De har ingen bristande frimodighet. När nu den treenige guden har gjort så otroligt mycket för att kunna frälsa oss människor, varför skickar han ut budskapet om det med sådana svaga budbärare? Ja, det måste ha med själva evangeliet att göra. Att det trots allt bärs ut bäst av människor som själva är rörda och berörda av det. Änglarna kan sjunga lovsång i julnatten på ett sätt som ingen någonsin har lyckats sjunga lovsång på den här jorden, även om kören idag gör en bra insats. Men när änglarna kommer till själva kärnan i det som händer så tvingas de säga till några simpla herdar, idag har en frälsare fötts åt er. Det är er det här gäller. Trots alla fantastiska egenskaper som änglarna har så finns det någonting som de inte har. De har inget behov av evangeliet. De har ingen egen erfarenhet av hur Jesus har stigit in i deras tillvaro av mörker och död med sitt ljus och sitt liv. Tänk vilket vittnesbörd Marta och Maria och Lazarus kunde ge efter Jesus besök i Betania. Inget perfekt och övermänskligt änglalikt vittnesbörd, för de var ju människor. Men ett vittnesbörd som liksom kom ur deras egen upplevelse och som andra ofullkomliga svaga människor därför kunde relatera till. Aldrig har Gud sagt till någon ängel, Lazarus kom ut. Men till en människa har han sagt det. Jag kan inte sjunga som en ängel. Men jag kan sjunga att Jesus har dött för mig. Han har burit mina synder. Han har varit med mig och vakat över mig alla dagar. Han bevarar mig. Jag får fly till honom i all nöd. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig, då lockas lovsången fram. Inte himmelskt vacker kanske, men ur djupet av ett hjärta hos en syndare frälst av nåd. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro på den treenige Guden. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, Sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Vi får ta emot en ny påminnelse om vår dödlighet idag. Följande medlemmar av vår församling har avlidit. Gun Yvonne Berit Angerfors i en ålder av 95 år, 7 månader och 22 dagar. Och Gunilla Eva Holmqvist i en ålder av 81 år, 2 månader och 3 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst.
Låt oss be. Herre, vi ber för din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att bära ut budskapet om frälsning. Vi ber för dem som förföljs för sin tro. Vi ber för dem som har särskilt ansvar i kyrka och församling. Hjälp världens ledare att söka rättvisa och fredliga lösningar. Vi ber för dem som drabbas i konflikter, för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Vi tackar för allt gott arbete som görs till människors bästa och ber för dem som kämpar för människans rätta värde. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för hemmen i vår församling. Låt trygghet och kärlek råda. Vi ber för dem som har problem med relationer till sina nära. För dem som lider brist på mänsklig värme och gemenskap. Låt dem som sörjer finna tröst och vila i dig. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom. Herre, kom med dina helande krafter till läkedom, till kropp och själ. Herre, vi ber också för det som ligger vårt hjärta nära. Människor och situationer vi står inför. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling, om din andes kraft, om kärlek till varandra. Vi tackar dig för ordet vi får ta emot idag. Låt det väcka levande tro och mod att vittna om din frälsning. Välsigna oss som samlas i ditt namn. Bevara oss i din kärlek och för oss till sist hem till dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, vi ber också för lille Charlie som genom dopet har blivit upptagen i Kristi kyrka. Bevara honom i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta honom med din kärlek. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du vår frälsningsgud. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din är
vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet.
Amen, amen, amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fasten många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt till rätt. Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Herre, låt oss finna styrka för kropp och själ i detta sakrament Och hjälp oss att bekänna dig, Fader, Son och Ande, du som lever och råder i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.